In dem Augenblick hatte ich eine Art pilatische Zufriedenheit in mir verspürt, denn ich fühlte mich bar jeder Schuld. Hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches, es befahlen die Päpste. Ich hatte zu gehorchen. Und daran dachte ich in all den kommenden Jahren.
Och lydde gjorde Adolf Eichmann. Han deltog givetvis som inflytelselös bisittare i spöklika överläggningar om de effektivaste metoderna vid steriliseringar och kastreringar. Var växtgift att föredra, eller kanske röntgen? Han ombads möjliggöra hopsamlingen av kranier för, som det hette, antropologiska studier och bidrog till sammanställningen av den beryktade skelettsamlingen vid universitetet i Strasbourg. Och faktiskt, han skickade också judar i döden. Han undertecknade exekutionsbeslut, det medgav han idag för första gången, men det skedde förstås på order uppifrån.
Och här är en ögonvittnesskildring från koncentrationslägret Bergen-Belsen den 28 juni 1945. Han heter Hans Arnoldsson som talar.
Allt ganska annorlunda att vi kommer tillbaka till Bergen-Belsen igen. Jag var där för en månad sedan. Och att ni ser om dessa människor åter efter denna tid så en så stor förändring hade skett var ganska överraskande. Det var i mitten av maj som jag första gången var nere i lägret och då det ännu fanns kvar i sin ursprungliga form. Det var ju ett stort arbete som mötte engelsmännen där när det den 15 april övertog lägret.
Det var många personer fanns där då?
Det fanns då ungefär 58 000 som levde. De flesta i det utsläppte skick. Och bland dessa fann de 13 000 liv. Fångarna hade i sista tiden varit utan tillsyn och levat under det förskräckligaste förhållandet. På tre veckor knappt satt något vatten och den sista veckan helt utan vatten. Det var ungefär lika många män som kvinnor och den sista tiden hade det dött ungefär 1200-1300 per dag. Den första veckan som engelsmännen var där dog det också fortfarande 1000 per dag. Men så småningom har denna procentsiffra sjunkit. Och dagen före jag var där nu så var det bara 9 som hade dött. Engelsmännen har ju nästa möjliga mån försökt att repatriera det som ännu vore möjligt att sända ifrån lägret. Och för närvarande hade det blott kvar 16 000 människor. Inte heller det en föraktlig siffra. 6 000 av dessa var fortfarande sängliggande sjuka och de andra som hade sänkt.
Och av dessa 16 000 i Belsen så tar vi in hem till Sverige.
6 000 var människorna.
Hur såg det ut i Bergen-Belsen då när engelsmännen kom? Jag har sagt att barackerna har bränt på grund av smittorik.
Ja, nu har de bränt allesammans. Det var inte så länge som de gjorde det. Men när jag var för en månad så var det ännu inte lägret evakuerat, utan många tusen blev ännu kvar i de gamla barackerna på grund av det utomhärtigt svåra förhållanden att snabbt kunna släppa dit de andra bostäder och andra sängplatser.
Utrymmena i dessa baracker, hur stora var de?
Ja, det var inte stort ute. För 700 människor som de tog samman i varje barack så var det bara en golvyta av 40 gånger 8 meter. Det blir alltså mindre än en halv kvadratmeter för varje mil.
Och där låg de?
Där låg de, ja, det får man nog säga att de gjorde. De låg i sängar i tre våningar med två tre i varje säng. En till över till gemensamt och en till under sig. Det var allt. Och många fick också ligga på golvet som utgörande fjärde etaget bland sängarna.
Det döda. Vad blir de av?
När tyskarna var där så hade de ett krematorium som arbetade natt och dag för att kunna tillgodose det ständigt ökade behovet. Men sista veckan så hade ingen kunnat sköta om den detaljen, och därför hade vi också hoppats i 13 000 bok som låg strödda dels inne i barackerna och det mesta utslängda genom fönstret. När nu den svenska hjälporganisationen har åtagit sig dessa 10 000 människor så har det hälsats med stor glädje och tacksamhet utav de myndigheter som nu är rådande här. Det är inte blott 10 000 människor mindre, utan det är 10 000 sjuka som det gäller att sköta om på det bästa sätt. Och vården för 10 000 sjuka är en så pass stor organisation att det för engelsmän här blir en väsentlig avlastning. Intresset här är också utomordentligt stor för vår verksamhet. Det berättas mig att vi i Bergen-Belsen så ville var och en följa med till Sverige. Och för att kunna besvara alla de tusentals frågor dagligen så hade vi måste upprätta en särskild byrå där flera stycken bara hade att besvara och att upplysa folk vilka som skulle kunna få resa och vilka som måste stanna kvar. Det var förresten ett inte så litet problem där på grund av att många är familj. Det finns ungefär en 15% som är familjer av de människorna som är i lägret. Det finns man, hustru, 1, 2, 3 barn. Och jag har också lovat dem att de skulle få sända i största utsträckning även familjer så att de inte ska skilja barn från föräldrarna. Utan om en mamma måste resa har ett något som är fritt barn så får även det sista barnet följa med. Det visar sig nämligen omöjligt att skilja detta människor åt. Och det är inte heller riktigt att man ska göra. Jag har lidit så mycket tillsammans i många år. Och att man ska därför försöka att låta dem hålla fast med varandra som är det enda som de har haft hittills. Och som de är givetvis varmt förstående. Barnfrågan är också ganska komplicerad. Det finns ju en del barn där som har sina mammor i lägret. Och det blir för oss också nödvändigt att ha en del friska mammor. Det fanns barn av alla kategorier, alltså det är två olika nationer. En del visste man ingenting om, inga föräldrar, inga namn, ingenting. Men för det flesta så kan man i alla fall spåra deras härkomst.
Jag mötte en pojke här idag som var 9 år, som hade varit 6 år, alltså 2/3 av tid.
Ja, det är han nog inte ensam om. Det har funnits många sådana som inte vet om någonting annat än just livet i ett koncentrationsläger.
Det förefaller som om de äldre skulle ha tagit väl tillvara på dem.
Det får man nog säga att de har gjort. Barnen har man väl i alla fall försökt att inte kanske så hårt behandla som de vuxna. Och för behandlingen i detta läger gäller nog det att männen har behandlat dem, och sen kvinnorna, och sen barnen något lite bättre. Fast alla har ju haft en mycket hård behandling.
Och här är en annan ögonvittnesskildring. Det är en ungersk kvinna som på tyska berättar om Dr. Mengeles så kallade selektioner. Det gör hon den 28 juni 1945.
Vem var så riktigt innan ett scen från den selektionen? Kammen Arzt-Karain, en gewisse Dr. Mengele, var die Leute sortiert hast zu transport. Und zu, also das war nicht so veröffentlicht, aber wir haben gewusst, dass die Waffen zu Gas geführt werden. Er sagt, der Dr. Mengele hat sich gerühmt, so gezeigt, Mit diesem Finger habe ich 8 Millionen Menschen ins Tod geschickt. Er hat das so gezeigt vor Häftlingsärztinnen. Also er hat nur so gewinkt, eine her, eine hin, und wir haben gewusst, es heißt Leben und oder zum Tod gehen. Wer ein bisschen mager war, wer Krebs gehabt hat, wer ein Wimmer gehabt hat, wurde selektiert. Es war ein Jammer, ein Panik war, als er hereinkommt, kam im Block. Und die Leute immer haben ausrechnen wollen, wo schon Selektion war am vorigen Tag, sind viele Leute hingegangen in denselben Block, dass ich am nächsten Tag nicht mehr entkommen der Selektion. Aber er war imstande, wieder in denselben Block zu kommen, zu selektieren. Er hat damit gerechnet. Was soll ich noch Ihnen erzählen? Was möchten Sie noch wissen?
Tut es Ihnen weh, dies zu sehen und zu erinnern?
Es tut mir weh. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben etwas Brom bekommen müssen dort, weil der Schmerz war nicht so scharf, dass wir getrennt wurden von unserer Familie und dass wir in so ein tierisches Niveau gesenkt wurden. Es war nicht so scharf, als ob man es erwartet hätte. Wir waren ganz apathisch, so lakonisch haben wir das so aufgefasst. Wir sind dort gesessen und vor uns geschaut und haben vielleicht nicht einmal aufpassen können, was mit uns geschehen ist. Vielleicht war das, dieses Trauma so groß, dass es uns so quasi betäubt hat. Oder haben wir Medikamente bekommen, dass wir, dass unsere Nerven, wie soll ich mich ausdrücken, dass unsere Nerven betäubt sind, nicht wahr? Aber der Schmerz war nicht so scharf. Jetzt, wenn wir erwecken werden, wird es immer und immer schärfer sein. Wenn wir an unsere Familie denken und unsere Heimat denken, wir haben ja jetzt keine Familie, kein Heim, gar nicht.
Och här är det hemska ljudet från en tysk störtbombare som heter Junkers JU-87, Stuka. Detta är inspelat 1939 över England. Så kom kriget alltså till England den 3 september 1939. Det här är några fragment ur BBC:s arkiv.
This is London. The following official communique has been issued from 10 Downing Street. On September the 1st, His Majesty's ambassador in Berlin was instructed to inform the German government that unless they were prepared to give His Majesty's government in the United Kingdom satisfactory assurances that the German government had suspended all aggressive action against Poland and were prepared promptly to withdraw their forces from Polish territory, His Majesty's government in the United Kingdom would, without hesitation, fulfill their obligations to Poland. At 9 a.m. this morning, His Majesty's ambassador in Berlin informed the German government that unless not later than 11 a.m. British summer time, today, September the 3rd, satisfactory assurances to the above effect had been given by the German government, and had reached His Majesty's government in London, a state of war would exist between the two countries as from that hour. His Majesty's government are now awaiting the receipt of any reply that may be made by the German government. The Prime Minister will broadcast to the nation at 11:15. That is the end of the announcement. This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister.
I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. Yet I cannot believe that there is anything more or anything different that I could have done and that would have been more successful. Up to the very last, it would have been quite possible to have arranged a peaceful and honorable settlement between Germany and Poland. But Hitler would not have it. Now, may God bless you all, and may He defend the right. For it is evil things that we shall be fighting against. Brute force, bad faith, injustice, oppression, and persecution. And against them, I am certain that the right will prevail.
Closing of places of entertainment. All cinemas, theatres, and other places of entertainment are to be closed immediately until further notice. In the light of experience, it may be possible to allow the reopening of such places in some areas. They are being closed because if they were hit by a bomb, large numbers would be killed or injured. Sports gatherings and all gatherings for purposes of entertainment and amusement, whether outdoor or indoor, which involve large numbers congregating together, are prohibited until further notice. This refers especially to gatherings for purposes of entertainment. But people are earnestly requested not to crowd together unnecessarily in any circumstances. Churches and other places of public worship will not be closed.
Och här har vi två små bitar av tal. Dels först ifrån av Hitler och sen Mussolini. Bägge inspelade 1938.
Und das, wenn diese gequälten Kreaturen kein Recht und keine Hilfe selbst finden können, sie beides von uns bekommen werden.
Arriveranno ad una conclusione anche perché in un fatto estremamente attuale, qual è la guerra di Spagna, noi siamo ai lati opposti della barricata. Essi desiderano la vittoria di Barcellona, noi viceversa desideriamo e vogliamo la vittoria di Franco.
Och här talar Hitler i Danzig någon gång i början på 1939.
Diesen Augenblick erleben nicht nur Sie in tiefster Ergriffenheit, es erlebt ihn das ganze deutsche Volk. Ich selbst bin mir der Größe dieser Stunde bewusst. Ich betrete zum ersten Mal einen Boden, der von deutschen Siedlern ein halbes Jahrtausend vor der Zeit in Besitz genommen worden war, da die ersten Weißen sich im heutigen Staat New York niederließen. Ein halbes Jahrtausend länger ist dieser Boden deutsch gewesen, war deutsch geblieben und wird, dessen können alle überzeugt sein, deutsch bleiben.
Och här några delar ur tal av president Franklin Delano Roosevelt. Först är det ett tal alldeles kring nyår 1939. Och sen ett tal där han talar om att demokraterna ska följa honom. Och gå emot bland annat fascistdiktatorerna.
All about us rage undeclared wars, military and economic. All about us grow more deadly armaments, military and economic. All about us are threats of new aggressions, military and economic. There comes a time in the affairs of men when they must prepare to defend not their homes alone, but the tenets of faith and humanity on which their churches, their government, and their very foundations are set. The defense of religion, of democracy, and of good faith among nations is all the same fight. To save one, we must now make up our minds to save all. And we know what might happen to us of the United States if the new philosophies of force were to encompass the other continents and invade our own. We, no more than other nations, can afford to be surrounded by the enemies of our faith and our humanity. Fortunate it is, therefore, that in this Western Hemisphere, we have under a common ideal of democratic government a rich diversity of resources and of peoples functioning together in mutual respect and peace. That hemisphere, that peace, and that ideal we propose to do our share in protecting against storms from any quarter. Our people and our resources are pledged to secure that protection, and from that determination, no American flinches.
Och här betonar president Roosevelt den 4 september 1939 att trots händelserna i Europa, Amerika ändå måste hålla sig neutralt.
This nation will remain a neutral nation. But I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or close his conscience. I have said not once, but many times, that I have seen war and that I hate war. I say that again and again. I hope the United States will keep out of this war. I believe that it will. And I give you assurance and reassurance that every effort of your government will be directed toward that end. As long as it remains within my power to prevent, there will be no blackout of peace in the United States.
Men det var andra tongångar efter den 7 december 1941.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph, so help us God.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin from CBS World News. A press association has just announced that President Roosevelt is dead. The president died of a cerebral hemorrhage. All we know so far is that the president died at Warm Springs in Georgia.
Amerikansk radiospeaker den 14 augusti 1945.
The Japanese have accepted our terms fully. That's the word we've just received from the White House in Washington. This, ladies and gentlemen, is the end of the Second World War.
Och så avslutningsvis på detta band, General MacArthurs ord på slagskeppet Missouri den 2 september 1945.
General MacArthur.
Let us pray that peace be now restored to the world, and that God will preserve it always.